Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken From Third World to First är Lee Kuan Yews memoarer om hur Singapore gick från sårbar småstat till en modern och rik stadsstat. Boken är både personlig och politisk och den kombinerar ögonvittnesskildring med reflektioner om ledarskap, stadsbyggande och internationell strategi. Utgångspunkten är året 1965 när Singapore blev självständigt och får trodde att landet skulle klara sig. Lee beskriver hur hans regering arbetade med att skapa ordning, bygga institutioner, bekämpa korruption, förbättra bostäder och locka investeringar. Samtidigt ger han sin syn på de svåra avvägningarna mellan tillväxt, social disciplin och politiska friheter. Boken är därför inte bara en nationell berättelse om Singapore, utan också ett försök att förklara vilken sorts ledarskap som krävs när ett land måste överleva först och utvecklas igen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Singapore byggdes från osäker självständighet till fungerande stat. En av bokens viktigaste poänger är att nationell framgång inte var självklar, utan resultatet av medveten och långsiktig statsbyggnad. Lee Kuan Yew beskriver ett Singapore som 1965 saknade många av de resurser som brukar kopplas till ekonomisk utveckling och som dessutom präglades av etniska spänningar, svag infrastruktur och osäker geopolitik. Hans resonemang visar att den första uppgiften inte var att skapa välstånd i abstrakt mening, utan att överhuvudtaget göra staten stabil nog att fungera. Därför blir frågor som bostäder, vattenförsörjning, ordning, utbildning och administration centrala. Boken förklarar hur regeringen arbetade praktiskt, steg för steg, för att bygga ett samhälle där människor kunde leva, arbeta och planera för framtiden. Det gör berättelsen intressant som exempel på hur en ny stat kan formas under press, när ideal måste vägas mot överlevnad och när politiska beslut får omedelbara följder för hela befolkningen. För det andra, pragmatism framför ideologi som modell för styrning. Boken framställer pragmatism som Lees viktigaste styrprincip. Han återkommer till tanken att politiska lösningar måste bedömas efter resultat, inte efter hur väl de passar en ideologisk mall. Det innebär att staten ska välja det som fungerar för Singapore, även om det innebär att man avviker från västerländska föreställningar om hur en demokrati bör se ut. I praktiken handlar detta om att prioritera ekonomisk tillväxt, social ordning och administrativ effektivitet före politisk symbolik. Lee ser det som nödvändigt att fatta obekväma beslut snabbt, särskilt när ett litet land inte har lyxen att experimentera länge. Denna hållning genomsyrar boken och förklarar varför han ofta beskriver sig själv som mer intresserad av vad som är korrekt än vad som är politiskt bekvämt. Samtidigt visar boken också att pragmatism här inte är värdeneutral, utan kopplad till en tydlig syn på vad staten ska uppnå. Det gör hans ledarskap både konsekvent och kontroversiellt. För det tredje, den auktoritära staten och priset för ordning. Ett centralt tema i boken är den kontroversiella balansen som mellan effektiv styrning och individuell frihet. Lee gör ingen hemlighet av att Singapore byggdes med hård kontroll, stark lagstiftning och begränsningar för opposition och yttrandefrihet. Han försvarar detta som nödvändigt i ett samhälle som annars riskerade splittring, korruption och stagnation. I boken framstår den så kallade nanny state-modellen som ett medvetet verktyg för att forma medborgarnas beteenden, inte som ett tillfälligt undantag. Det gäller allt från offentlig ordning till bostadspolitik och social disciplin. För läsaren blir detta en viktig analytisk punkt, eftersom boken inte bara skildrar framgång, utan också de demokratiska kostnaderna bakom framgången. Lee argumenterar för att vissa friheter fick stå tillbaka för att skapa trygghet och välstånd, men han lämnar också öppet för kritik genom sin tydliga ovilja att be om ursäkt. Därför är boken lika mycket en inblick i auktoritärt statsbyggande som i ekonomisk utveckling. För det fjärde, ekonomisk utveckling genom institutioner. Investeringar och social ingenjörskonst. Boken visar att Singapores uppgång inte enbart handlade om hårt arbete, utan om att bygga institutioner som kunde leverera resultat över tid. Lee beskriver hur regeringen satsade på offentlig bostadsförsörjning, utbildning, ren förvaltning och en miljö som lockade kapital och företag. Nyckeln var att skapa förtroende, både inom landet och utåt, så att Singapore kunde bli en plats där handel, sjöfart och finans fick stabila villkor. Samtidigt framträder ett drag av social ingenjörskonst där staten aktivt försöker påverka befolkningens beteende och sammansättning för att stödja den ekonomiska strategin. Det gör boken viktig för den som vill förstå utveckling bortom enkla tillväxtsiffror. Lee presenterar ekonomisk framgång som resultatet av målmedveten organisering, inte av tur. Han visar också hur små beslut, från bostadsplanering till offentlig förvaltning, kan få stora följder när de samordnas av en stark stat. Det är en konkret och institutionell syn på utveckling som skiljer sig från mer allmänna berättelser om entreprenörskap eller marknadens osynliga hand. Slutligen, Singapore i världen mellan USA, Kina och regional säkerhet. Förutom den inrikespolitiska berättelsen ger boken också en bild av Lee Kuan Yew som internationell strateg och observatör av stormaktspolitik. Han skriver om hur Singapore måste navigera mellan större aktörer, särskilt USA, Kina och Taiwan, för att säkra sig sin egen överlevnad och sitt ekonomiska handlingsutrymme. Detta perspektiv är viktigt eftersom det visar att en liten stat inte kan förstås isolerat från omvärlden. Lees resonemang bygger på att diplomati måste vara realistisk, kylig och långsiktig, eftersom små länder sällan kan påverka världspolitiken genom moralisk retorik ensam. I boken framstår han därför inte bara som regeringschef, utan också som en person som ville förstå maktbalansen i Asien och använda den kunskapen strategiskt. De internationella avsnitten breddar boken från nationell memoar till geopolitisk analys. För läsaren ger de insikt i hur ledarskap fungerar när inrikespolitik och utrikespolitik hela tiden påverkar varandra, särskilt för en liten stat som är beroende av handel, säkerhet och trovärdighet. Sammanfattningsvis, From Third World to First passar bäst för läsare som är intresserade av politiskt ledarskap, modern asiatisk historia, utvecklingsekonomi och statens roll i samhällsbygget. Den är särskilt värdefull för den som vill förstå hur Singapore faktiskt formades, inte bara vad resultatet blev. Boken ger praktiska insikter om institutionsbygge, krishantering och strategisk diplomati, men också en tydlig bild av vilka demokratiska kostnader som kan följa när effektivitet sätts före frihet. Det är just denna kombination som gör boken ovanlig. Den är inte en neutral akademisk studie och inte heller bara en personlig minnesbok, utan ett självförklarande försvar för ett helt politiskt projekt. Därför blir den intressant både som historiskt dokument och som argumentation. Jämfört med många andra ledarskapsböcker står den ut genom att vara konkret, självkritisk på vissa punkter men kompromisslös på andra, och genom att låta läsaren se hur ett land byggdes genom beslut som ofta var impopulära men långsiktigt effektiva. Om du vill stödja Lee Kuan Yew, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!